Det var en dag i början av februari 2024 alltså. Jag skulle ta bilen på något av mina små världsliga ärenden. Antingen på någon tur till Söderköping för att äta lunch eller till Byggmax för att köpa material till verkbrädan. Det kvittar vad, för jag kommer inte ihåg. Det enda jag kommer ihåg från den där lilla bilturen, det är vad som sades på radion. Det var en vanlig nyhetssändning, sådana med oerhört deprimerande uppgifter om vår förfärliga samtid. Nyhetssändningarna är ju uppräkningar av brutala illdåd både utomlands och på hemmaplan som kan framkalla påtagliga depressionskänslor. När det inte är så illa så är det nästan lika illa ändå, för då pratas det om det svenska haveriet inom allsköns olika områden. Skolan förstås, vården givetvis, kanske bostadsbristen, pandemier eller att jorden snart går omkull på grund av klimatkatastrof. Om inte annat så kan det alltid byta ut ett kärnvapenkrig vilken sekund som helst. Det var väl mörbultad av sådana nyheter som det plötsligt kom en så apart och glädjande nyhet att jag sken upp och skrek: va? Är det sant? Det är ju helt otroligt! För mig själv där i bilen. Man kom på att man älskade tillvaron ändå. Tänk att sånt här kan hända. På ett par meningar hade den här nyheten återinfört ljuset i tillvaron. Det krävdes en historisk nyhet om den sedan 1937 försvunna piloten Amelia Earhart. Tydligen trodde man sig nu ha hittat hennes plan. Jag minns inget mer från den där bilturen, men hur den här nyheten förändrade min dag, det kommer jag ihåg. I efterhand har jag förstått att det kommer såna här mer eller mindre grundlösa påstående där någon säger sig ha hittat spår efter Amelia Earhart ungefär var tredje år, och att det har varit så de senaste 50 åren. Men när jag insåg det så var det redan en annan dag, och det påverkade inte humöret den dag jag hörde nyheten. Så, ta på er pilotglasögonen och flyga mössan. Staka ut rutten på kartan, för nu ska vi åka nästan hela jorden runt.
Ni är varmt välkomna till Historiepodden.
Jag höll på att säga tack så mycket, men det gör jag då åt lyssnarna.
Just det, det är ju snyggt.
Ja, och jag tror att det finns en och annan lyssnare, inklusive mig själv också, även om jag är lite mer insatt här, som är väldigt nyfiken på Robin Olofssons familjesituation.
Robin Olofssons familjesituation är ju så att nu uppfyller jag den svenska tvåbarnsnormen.
Ja.
Eftersom lillebror Elis föddes morgonen efter långfredagen. Det var en väldigt lång fredag.
Ja, också. Ja. Morgonen efter långfredagen brukar i regel också gå under benämningen påskafton.
Ja, just det. Men om jag har lite svårt att komma på ord som påskafton, så beror det på att den här natten till exempel har sovit, tror jag, 2 timmar. Min första son, Ferdinand, var ju en välsignad bebis som sov. Lillebror Elis har inte hittills visat samma goda beteenden, men vi hoppas ju på att det är en fas.
Fas? Ja, jag måste ju säga att det är ju... Jag vill inte använda ord som skadeglädje, det vill jag inte. Men Ferdinand...
Men ändå.
Ferdinand var ju... Som du säger, en välsignelse.
Ja.
Och man noterade ju också att det fanns skillnader i beteende mellan Ferdinands sovmönster och min egen son Gustavs sovmönster. Så att man tänkte ju det, att fan vilken jävla tur som jag ska ha. Men sen valsar då Elis in här och återställer ordningen och uppvisar hur det också kan vara.
Vi får se om det blir som Jonathan Unge. Han brukar ju alltid berätta att han föddes utan smärta och att han var en sån välsignelse för sin mamma på det sättet, till skillnad från syskonen. Om Ferdinand kan ha samma claim to fame när han blir gammal, att jag sov ju hela nätter från det att jag var 2 veckor gammal.
Ja, men vet. Ja, men vad roligt ändå att det är i hamn så att säga.
Ja. Och tack för alla gratulationer på Instagram och Facebook och liknande. Det värmer.
Något annat som värmer, det är att vi snart ska få träffa ett helt gäng av er på Kinateatern.
14 maj.
Ja, precis. Vår 10-årsjubileums föreställning.
Extravaganza. Bonanza.
Ja. Ja, det kanske man kan säga. Ja. Det är en massa trevligt folk som dyker upp där som gäster hos oss också, förutom att vi ska tjabba lite. Och bland annat så är ju Fritte Fritsson med och intervjuar oss. Han som har den här podden Allt du vill att veta.
Ja. Podd Sveriges trevligaste, mest allmänbildade människa.
Det tror jag man kan definitivt fastslå, ja.
Ja, men det känns jätteroligt. Det kanske är det jag ser fram emot mest. Och Allt du vill att veta kan man ju lyssna på där poddar finns att lyssna på.
Så är det.
Och något annat man kan lyssna på, det är den här jingeln.
Rättelse och fel. Ja,
rättelser och fel, Daniel.
Jaha.
Ibland tyngs man ju över pressen som följer med att tradera ut massor med fakta varje vecka till tusentals lyssnare. Men man har i alla fall bara sin egen kanal att oroa sig för, har jag tänkt, tills nu då. Här har vi muren, 5 april. Daniel Hermansson har fått en fråga om den stora stanken i London 1858. Du har svarat kolera på frågan, det är korrekt, poäng till dig. Din mottävlande svarar lunginflammation. So far so good, poäng till Daniel Hermansson. All fakta är riktig, sen kommer problemen.
Jag ser att man försökte dölja den här stanken, det kanske du också berättar om i avsnittet.
Det gjorde jag nog, ja.
Man hällde i lime, va?
Åh, herregud.
Det var det möjliga sätt att vi...
Lime och avföring. Då är det sommar, tycker jag.
Det här avsnittet som den här faktauppgiften om lime är hämtad ifrån sändes ut i juli 2021, mitt i arbetet med att förklara en sommarföljetong, kort efter elevernas betyg blivit satta. Jag hade läst en hel bok på engelska och skrev rekordsnabbt ihop mina anteckningar. Jag var så trött och så slutkörd att jag märkte inte att jag felöversatte lime, som ju mycket riktigt kan betyda lime, som i citrusfrukten lime. Och det var vad jag sa i podden och vad Kattis sen berättade för svenska folket. Men lime på engelska betyder ju också kalk, vilket givetvis är vad man använde i England 1858 för att dölja stanken.
Oj då. Och du, oj då. Ja, det här är den tyngsta rättelsefel hittills ju. Det här var inte bra. Och hur kan jag inte koppla? Jag tyckte att det lät väldigt märkligt där med att man skulle ha haft tillgång till en massa lime.
Ja, sen vissa kan ha använt lime, för jag läst på om det här och det var korsriddarna som först tog lime till Europa, så att det kan vi belägga från medeltiden.
Ja, men ändå, va? Ja, i de här mängderna, så att det skulle... Ja, det här var ju, det var ju försmädligt, milt uttryckt. Men det lät ju kul i tv.
Det gjorde det.
Och nu har vi ju nått ut till alla som såg det där avsnittet säkert. Så att... Ja, oj då.
Ja, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Lovar bot och bättring. Jag ska aldrig mer felöversätta lime.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Vi ska då prata om Amelia Earhart idag. Men först tänkte jag att vi kunde ta ett lite bredare perspektiv. Bara här, eftersom hon ingår i en stor, vad ska man säga, samling kvinnor som ofta dras upp och presenteras. Saga Kavalin hade ju en bra text i DN 2021 om hypen kring kvinnor i historien. Den här så kallade Hör story guldruschen. Hon tar upp en massa exempel då på böcker och poddar som visar på trenden och pratar om vissa kvinnor. Man vill lyfta det goda exemplet som ska vara så här inspirerande och sådär. Och då är vi där att just de här kvinnorna som presenteras då sägs ofta vara bortglömda i historien och så. Problemet är att de är inte alls det minsta bortglömda, utan ofta är det exakt samma kvinnoöden som rabblas om och om igen. Och dessutom har man gjort det här rabblandet i många fall i flera århundraden, så att det verkligen inte särskilt bortglömt. Sedan antiken har det alltså funnits sådana här förteckningar över kvinnor som har gjort diverse stordåd. Och Kavalin skriver ju: det är ironiskt att anslaget bland hörstorieidkarna går ut på att lyfta okända kvinnor som vi aldrig fått läsa om i historieböckerna. Men ändå är det exakt samma kvinnor som vi fått läsa om som tas upp gång efter annan. Och det är för det mesta kvinnor som gjort ett avtryck inom ett mansdominerat fält som knappast kan räknas som bortglömda. Och så påpekar hon också att det gränsar nästan till ärekränkning att säga att Selma Lagerlöf eller Astrid Lindgren inte då skulle falla under någon form av allmänbildningsradar, så att säga. För det gör de ju förstås. De är ju på alla möjliga 20-lappar som vi har haft här i landet, till exempel. Däremot så uppmärksammas ju då sällan de kvinnliga historiker i historien som faktiskt har forskat på de här kvinnliga aktörerna, hjältinnorna, som vi bland annat ska prata om idag, en av dem. Och Kavalin sammanfattar då den här hörstory-strategin så här: på grund av okunskap eller välavvägd PR-strategi deklamerar man högljutt sig vara den första att vi borde ha kommit längre. Men nu är det faktiskt så att jag har kommit på en helt egen, unik, jättebra idé. Och därför ska man då prata om den här kvinnan ytterligare en gång. 2016 kom ju en bok som hette Godnattsagor för rebelltjejer i USA.
Det är ju början på den här boomen. Mm. Precis. Kan man säga. Den blev ju väldigt, väldigt uppmärksammad.
Och i det så ingår ju då en del kvinnonamn som har blivit mer eller mindre obligatoriska i olika sammanställningar. Marie Curie, Florence Nightingale och Amelia Earhart. Och då kan man ju då lite försynt påpeka att vi har ju då gjort avsnitt om både Marie Curie och Florence Nightingale före den här hörstorievågen 2016.
Just det, även Ada Lovelace tror jag, som också är en av hjältinnorna som alltid ingår.
Hon ingår med det.
Så här tänker jag, när Ingvar Carlsson inför riksdagsvalet 94 lovade en varvad regering, alltså att varannan minister skulle vara kvinna, så får man ju se det som en stor välgärning. Alltså jämställd representation i riksdag och regering är viktigt i en demokrati. Carl Bildt för övrigt argumenterade mot det genom att säga att allt tyder på att Socialdemokraterna vid första möjlighet avser att ersätta Sveriges första kvinnliga talman med en man. Nu blev det inte så, utan Birgitta Dahl tog över talmansposten, vilket jag antar beror bara på att Bildt hade använt det argumentet, eftersom vi inte haft någon kvinnlig första talman sedan Birgitta Dahl. Men just då var det viktigaste när det gällde jämställdhet, att ha en kvinnlig talman. I alla fall, nu ska jag inte fastna i att rabbla gamla politiker här, även om jag tycker det är väldigt trivsamt, utan syftet med att ta upp det är följande. Jag tänker att man måste nog ha respekt för att de flesta inte är lika djupt förankrade i historievetenskapen som vi och många av våra lyssnare är. Jag tror också man måste ha respekt för att historieämnets manliga tradition, som ju finns på riktigt, kan vara ett problem i vissa sammanhang. Men, och här kommer jag till exemplet Karlsson igen, lösningen att plocka ner vartannat manligt porträtt som i en regering och ersätta det med ett kvinnligt porträtt fungerar ju inte i historieskrivning. Och då har jag ett citat från Yvonne Hirdmans Vad är kvinnohistoria här? Det gick inte att bara lägga till kvinnor och röra om. Varför inte? Jo, för det första visade det sig att de faktiskt inte fanns där som lika stora och viktiga personer i dessa ensidigt manliga och välkända historier. De saknades kanske helt eller spelade en marginell roll. Ett exempel lämnar svenska arbetarrörelsens historia. Visst fanns där ett par kvinnor bland de tidiga pionjärerna, men som kollektiv är kvinnornas insats svår att synliggöra om man alltjämt vill berätta den vanliga historien. Men inte bara det. Om de fanns där uppförde de sig inte alltid som de borde. De hade till exempel konservativa idéer. De fanns kanske snarare i välgörenhetsarbete än på barrikaderna. Och den här typen av lättillgänglig kvinnohistoria som de här böckerna som Saga Kavalin har skrivit om, de har alltså, tycker jag, två problem. De försöker förändra den fixerade, färdigskrivna historien med de gamla verktygen, aktörerna. Och det innebär att kvinnorna antingen blir hjältar, som dagens huvudrollsinnehavare mycket välförtjänt har blivit, eller så blir hon, aktören, ett offer för sin era. Så du får alltså idyllhistoria eller eländeshistoria.
Mm.
Den väg som har visat sig mer framkomlig är ju genushistoria, alltså att betrakta olika historiska företeelser med verktyg för att analysera hur det manliga och det kvinnliga har värderats och upprätthållits. Men de här böckerna, godnattsagor för rebelltjejer och så, de är ju riktade till barn, till 8-åringar eller 11-åringar eller så. Och det är ju lite mastigt att sätta sig ner med sin 11-åring och börja förklara hur isärhållning och hierarki går att använda för att analysera nazismen eller renässansen. Det förstår jag med. Och då är det kanske enklare att presentera några framstående aktörers liv.
Mm. Ja, det är klart att det är ju mastigt förstås. Man behöver ju inte göra det, helt enkelt.
Nej, och vi har ju välsignelsen och fördelen i den här podden att vi kan göra vad vi vill från vecka till vecka, och vissa veckor kan vi bara göra sådana saker. Vi kan titta på, ja men till exempel, som jag alltid säger, synen på sex i Weimarrepubliken, eller vi kan titta på en kvinnlig aktör eller en manlig aktör,
eller slaget vid Lützen.
Ja.
Eller så. Vi har ju gjort biografiavsnitt om kvinnor, som sagt. Det har vi ju, för det här handlar ju om aktörshistoria, precis som du säger. Och det, vi har ju haft namn som brukar återkomma i alla de här sammanhangen. Som du sa, Ada Lovelace, men alltid också drottning Kristina om det svenska sammanhang vi pratar om. Elise Ottesen-Jensen, Coco Chanel, Mata Hari eller Nzinga. Alla de här har vi gjort avsnitt om, och andra kvinnor också. Men vi har gjort ännu fler avsnitt om biografiavsnitt, alltså om män. Och biografin är ju en speciell slags genre, eftersom man viktar in sig på en enstaka individs liv. Oavsett kön så är vi ju aktörshistoria. Och det kan ju vara superintressant. Men eftersom allt kretsar kring just den här personen, så finns det ju en risk, va, att det blir lite enkelspårigt. Att man tappar bort orsakssammanhang, ekonomiska eller sociala strukturer, kollektiva lösningar, organisationer som är liksom för tungrot att hålla på och förklara för en utveckling, när man bara kan ta fram den här hjälten eller hjältinnan. För den personen ska ju då ha rampljuset i en biografi. Vi har ju ofta också berättat om händelser eller liksom förlopp i historien där vi inte gärna kan sätta en rubrik med ett namn på en person i. Till exempel några kvinnoöden som har avhandlats i större historiska sammanhang som jag kommer på rakt upp och ner här är ju Rosa Parks till exempel. Vi skulle kunna ha ett avsnitt som handlar om Rosa Parks, men hon har ju så liten egentligen roll i det mycket större sammanhanget som är det amerikanska medborgarrättsrörelsefenomenet som vi har pratat om. Eller Hypatia på slutet av 300-talet och kaoset, anarkin i Alexandria. Zenobia, en annan sån här kvinnlig drottning i Mellanöstern som vi har pratat om i samband med konflikterna mellan Persien och Romariket liksom.
Rosa Parks är ju också ett sånt exempel, eftersom hon var ju en välutbildad aktivist som hade fått skolning inom medborgarrättsrörelsen och mycket effektivt nyttjade den. Men hon är ju ett bättre exempel på en struktur och på en bred rörelse än på en enskild aktör. Alltså, hon är ju en symbol för en rörelse. Ja. Det är så hon ska, det är den rollen i historien hon måste ha.
Precis, men det finns så mycket annat man kan ta upp i samband med det. Och det blir lite förenklat, tänker jag, om man bara kallar det avsnittet Rosa Parks. För det är ju så många andra som man tappar då.
Ja.
Och jag kommer ihåg att vi fick ett mejl från en tjej för många år sedan som berömde oss just för att vi inte prompt etiketterade avsnitt med kvinnonamn som vi pratade om bara för att. Och det där tyckte jag var väldigt upplyftande mejl faktiskt. Samtidigt får man ibland känslan av att när man inte gör det så tror många att nu handlar det om vanlig historia. Nu handlar det inte om kvinnor här. Mm. Och det är ju lite tradigt då att det måste vara en biografi för att man ska tänka att det handlar om kvinnor. Vi avhandlade ju faktiskt Amelia Earhart redan 2014. Hon ingick ju i avsnitt 19 som handlar om ticker tape parader. Och egentligen är väl hela den här utläggningen som vi har haft nu om aktörshistoria och Her Story-vågen ett försvar för att vi nu tar upp ett redan väldigt genomlyst ämne. Men det är också på tapeten, kan man tycka lite grann, när man kanske i alla fall har hittat hennes plan.
Ja.
Så jag tycker att det finns utrymme för ytterligare en biografi den här gången i våran regi då, trots att Earhart har varit obligatoriskt innehåll alltså i alla sammanställningar över kvinnor i historien de senaste 70 åren.
Så är det ju. Amelia Earhart föds i Atchison, Kansas 1897. Hon kommer från den typen av familj som man skulle kunna skriva om man vill skapa en träffande skildring av den amerikanska epoken i vilket hon föds i en tv-serie. Pappan, jurist för järnvägsbolagen, medan mamman kom från en välbärgad bakgrund. Men den här tv-serien blir ju inte intressant om vi inte ger familjen lite svärta. Så då skriver vi till att pappan är alkoholist och har svårt att hålla i pengarna. Och uppväxten blir därför ambulerande. Ständigt är familjen på väg någon annanstans.
Får jag påpeka en sak?
Ja.
Det handlar ju inte om en tv-serie då i och för sig, men väl en film. Nämligen filmen Amelia från 2009, där Hilary Swank och Richard Gere är med. Det är alltså inte en dokumentär, men det finns en scen som troligen ändå fångar något av hennes relation till pappan. När hon säger till en pilot inför den första Atlantflygningen att jag har älskat en person, villkorslöst. Han är den mest omtänksamma, generösa, charmiga och roligaste kille jag känner. Han är min far. Han är ett fyllo och han har svikit mig hela mitt liv. Gå upp i den här jävla sängen och flyg det där planet till EU-land, annars svär jag att jag gör det själv. Och den där repliken fyller en del funktioner i filmen förstås. Det berättar om hennes bakgrund och uppväxt och sådär. Men det ger ju också henne ära och agens och ett driv för en flygning som hon inte hade så mycket med att göra egentligen. Så det var ju ändå en filmatisering av det hela. Nu får du fortsätta med
min fiktiva tv-serie.
Ja.
För jag vill ha in lite ljus i mitt manus. Och då kan vi berätta om den här episoden då sjuåriga Amelia flyger ut från övervåningen på familjens fristående förråd från någon slags ramp som hon har snickrat ihop. Och trälådor i vilket hon sitter, de flyger ju som alla som har prövat flyga i en trälåda vet, inget vidare, utan hon kraschar ju. Men den unga Amelia reser sig från vraket och säger till sin lilla syster: åh, Pidge, det var precis som att flyga. Och där kommer hon ju åt någonting. Att falla är ju precis som att flyga. I en stund i alla fall. Pidge, eller Grace som hon egentligen hette, var 2 år yngre än Amelia. Robin till stora syster Amelias Batman. Och den här episoden, den känns ju tillrätt lagd. Det betyder inte att den är felaktig på det sättet, men det är ofta den som lyfts fram i populärhistoriska artiklar om Amelia för att visa att redan som liten flicka så var hon en våghals.
Jag har också noterat att den är väl tillrättalagd, känns det som. Men då får man komma ihåg att hennes syster ändå ägnade resten av sitt liv sen åt att kartlägga Amelias liv och försöka minnas och skriva hennes historia och sådär. Så att, och hon var ju med här, även om hon inte var så gammal.
Ja, så är det ju. Sen kan det ju bli så att om man skriver biografin efter fullbordat faktum, att man letar efter saker som bekräftar ens minne. Men det går ju också lyfta fram vilda race med kälkar och talrika sådana episoder som visar att det var ingen räddhåg sen liten flicka, Amelia Earhart, i alla fall.
Nej.
1916 blev hon färdig med high school. Då bodde hon i Chicago. Då så hade ju världen rasat samman i det första världskriget. Det påverkade inte amerikanerna 1916 lika kraftigt som det påverkade landet i norr, samväldets Kanada. För dit hade Grace, eller Pidge, Amelias syster, flyttat. Och 1918 så lämnar Amelia Earhart sitt college för att flytta till Toronto och hjälpa till med omvårdnaden av sårade soldater. Det är faktiskt en del av hennes karriär, kan man säga. Att samtidigt som hon kommer börja med flygandet så har hon under, i alla fall de första åren, en parallell karriär som socialarbetare. Social worker står i de engelska texterna, hur man nu väljer att översätta det. Socialsekreterare låter så administrativt, socionom mer som en utbildning. Men hon har den karriären samtidigt som flyget kommer in i hennes värld.
Ja, hon såg väl en massa, det var framförallt fyra gamla veteraner från kriget som hade fått ben och armar amputerade där i Toronto. Och ville ju då hjälpa till, och då kom hon på att hon skulle bli sjuksköterska, va?
Ja, precis. Vårdbiträde, nurses aid, och vi ska vara noga med titlarna, men ja.
Ja, nu är du väldigt ängslig här efter den här Lyme-incidenten.
Ja, det är minsta lilla felöversättning så står ju Kattis och liksom trumpeterar ut i riksmedia.
Ja, men det är ju inte hennes fel, det är ju ditt fel.
Ja, det är det.
Ja, men det är bra att du tar det här på allvar nu. Vart är vi nu?
Jag tar henne till Kalifornien 1920 efter kriget.
Ja, men det var bra driv här, kör vi.
Efter kriget kommer hon 1920 på omvägar hamna i Kalifornien, vad jag förstår på hennes föräldrars uppmaning. Det var väl hennes härliga fyllbult till pappa som ringde upp och sa: Emilia, vi är i Kalifornien, dit ska du. De hade flyttat dit efter att mamman hade fått sitt arv, och då var man ju lite mer stadd i kassan. Och samma år, 1920, flyger hon flygplan för första gången. Det är en pilot, Frank Hawks, som på en flygmässa tar $10 för att ta med besökare upp i luften. Och för Amelia Earhart blir ju det här såklart en av livets avgörande händelser. Efter hon har landat så känner hon: mer, jag vill ha mer, jag vill upp i luften.
Hon har väl sagt eller skrivit så här: och kanske var det miljön, tiden eller min ålder. Jag fick flygningen i blodet. Jag var fast besluten att jag en dag skulle komma att flyga en av de där djävulsmaskinerna.
Just det. Mm. 1921 köper hon sin första djävulsmaskin. En Kinner Airster, ett splitternytt propellerplan som Burt Kinner hade börjat bygga 1920. Just det första planet som Earhart köper döper man till The Canary, kanariefågeln.
Det är det här gula enmotoriga planet då?
Ja, jag visste faktiskt inte att det var gult, men det förklarar ju varför det heter kanariefågeln.
Ja, jag tänker det.
Med eget flygplan så kan hon börja jobba på att ta flygcertifikat. Det gör hon under den kvinnliga flygpionjären Anita Snook. Det är ett 5+ namn om man någonsin har hört något. Anita Snook. Nita är ett smeknamn förvisso, men ändå. Två år senare, 1923, får Amelia Earhart formellt sitt certifikat och är nu officiellt pilot.
Ja, och hon är den 16:e kvinnan som lyckas med det, om jag förstår saken rätt.
Just det.
Mm. Hon börjar hålla på med diverse uppvisningar, sätter höjdrekord för kvinnor i luften och sånt där.
Ja.
4200 meter upp är hon.
det här är ju en tid då flygande omkringgärdas av en stor hype, inte minst efter 21 maj 1927 då Charles Lindbergh i 33,5 timme flygit sitt Spirit of St. Louis från New York till Paris. Inte bara ett stunt utan en del av förberedelsearbetet för kommersiella flygrutter. Intresset är ju enormt, framförallt efter det men även åren före. Och när något sånt genomförs är det inte ovanligt att promoters vill hoppa på det intresset. Antingen kan man ju höja insatsen, det vill säga att nu ska vi bestiga ett ännu högre berg. Eller nu ska vi dyka ännu djupare ner i oceanernas mörker. Eller ska man justera konceptet lite grann. Vi ska upp på samma berg, fast utan syrgas. Eller på kortare tid. Eller så har vi en kvinna som gör det. Och det fanns pengar där ute om man ville finansiera sådana projekt.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, det gjorde det. Och hon har ju förvisso då ägnat sig också åt att skriva artiklar om flyg och sånt här i den här hypen kring flygning och sånt där. Så hon håller ju på att arbeta med det förutom att hon också flyger. Men hennes stora genombrott inför en stor publik kom ju 1928 när någon då ringer och undrar om hon vill, citat, göra en insats för flygningen. Nu blev det Björn Wahlström-rösten här.
Emilia! Stjärnorneslandet behöver dig!
Nästan så sa kanske den här personen. Det var ett erbjudande om att bli den första kvinnan som skulle flyga över Atlanten då. Och det här erbjudandet hade då först gått till en annan kvinnlig pilot från London, men hon hade blivit förbjuden av sina föräldrar. Och Amelia var ju förvisso helt okänd, men hon hade ju 500 flygtimmar. Ja. Och det hade man då noterat. Jag tror inte att hon hade behövt de här 500 flygtimmarna. Jag kan säga så här, jag skulle ju då med mina ungefär 10 flygtimmar i livet kunnat klara det hon nu ska göra. För det är nämligen inte hon personligen som ska flyga något plan då. Utan själva flygandet ska ju den här piloten Wilmer Stultz stå för. Och på den här tiden fanns det ju liksom varken elektronisk navigationsutrustning att prata om. Eller kommunikationsmöjligheter mellan flygplan och markpersonal och sånt där. Så att en ung kvinna då skulle hantera en sån flygning över Atlanten själv, det var ingen som kunde tänka sig. Och Amelia ska alltså bli en passagerare egentligen bara.
Gods eller kolli som hon senare skulle beskriva det själv.
Ja, förläggaren som har kommit på den här idén, George Putnam, han förstod sig på PR. När journalisterna fick höra att en kvinna skulle ge sig upp i luften och ut över havet, då blir det rusning på redaktionerna. De springer över varandra i korridorerna där bara och viftar med papper. Bara, de ska skicka upp en tös i luften här. Och allmänheten hakar ju på den här hysterin. Och Planet kommer lyfta från Newfoundland den 17 juni 1928. Och det är inför det här som då är den där filmen jag pratade om innan, Amelia, som hon tvingar upp den här piloten ur sängen och säger att nu gör du det här. Och efter 20 timmars flygning så landar de då i ett dimmigt Wales, vilket inte alls är ett grönklätt EU-land.
Nej, det är olika delar av de större brittiska öarna.
Mm. Vi vet att EU-land inte klassas som brittiskt egentligen.
Nej, men jag sa inte Storbritannien, jag sa de större brittiska öarna.
Ja, okej.
Okay, ja. Det måste jag väl ändå kunna säga.
Jag vet inte. Ja, hur som helst, det blir ju ståhej och uppståndelse kring det här förstås när de landar. Och hon försöker tona ner den här sensationshysterin. Hon har ju inte flygit själv, säger hon. Och även om hon i och för sig skulle kunna tänka sig att göra någon gång i framtiden, så var hon ju bara passagerare. Men folk tyckte att det räckte. Det var ju stort det här. Hon var den första kvinnan som överhuvudtaget hade rest över Atlanten i ett flygplan, åtminstone.
Ja, kvinnor hade gjort det för på skepp.
Ja, på skepp hade det hänt. Och för det här så får hon, piloten och navigatören en ticker tape parad. Och det är 1900-talets motsvarighet då till det romerska triumftåget.
Ja, men det var fler ticker tape parader än triumftåg, inbillar jag mig.
Ja, det känns nog bara som det, eftersom det var väldigt många där under ett halvsekel. Men du får komma ihåg att romarriket sträcker sig över många sekel.
Men det känns som man sökte efter orsaker till att ha ticker tape parader. Det var inte bara att världskrig hade tagit slut.
Nej, det var ju väldigt många. Så var det. Vad det går ut på är ju alltså att man längs då paradgatan på Manhattan väcker ner konfettiliknande pappersremsor i långa sträck. Det är sådana här rullar, spolar som man hade på den där tiden. Ja. Som man kastar ut genom fönstret och sen en massa skräp i papperskorgarna med. Nu för tiden är det mer bara ren konfetti. Ofta då när New York har vunnit något i baseball typ.
Ja, tror jag är väldigt ovanligt att de gör. Så ja. Därför det är färre ticker tape parader numera.
Ja, det hände ju då och då. Några har varit under 2000-talet.
Ja.
Hur som helst, det är orkestrar som spelar, folk som hurrar. Och den här trion får skaka hand med presidenten, Calvin Coolidge. Även om insatsen här är marginell så är uppmärksamheten inte till hennes nackdel i alla fall.
Nej.
För nu får hon ju en massa flyguppdrag med eget ansvar. Och samma år, 1928, så genomför hon en tur- och returresa över hela Nordamerika och börjar tävlingsflyga och så vidare.
Mm. George Palmer Putnam, den publicisten du nämnde, kommer ju 1931 bli hennes make. Och han är ju väldigt skicklig på att nyttja hennes tilltagande kändiskap. Som du säger, utöver de här flyguppdragen så får hon göra en föreläsningsturné som tar henne till alla USAs skrymslen och vrår. Eller jag vet, stora föreläsningssalar och teatrar snarare än skrymsler och vrår. Och alla företag som hade en produkt de ville sälja, oavsett om det är cigaretter, resväskor eller någonting annat, vill ju ha Amelia Earharts plyte på sina affischer.
Mm.
Hon är en säljande kändis. Och orsaken till hennes tilltagande kändiskap är ju inte bara längre att hon har åkt över Atlanten. Det var ju så det började, men nu får hon ju möjligheter att göra saker i eget namn. Vad tänker du på när jag säger autogiro?
Ja, då är det ju någon som drar pengar från en regelbundet. Det kan också vara så att om man har autogiro på allting så kan man sluta att man är död i en lägenhet i 15 år utan att man upptäcker en.
Okej, det är mörkt. Jag tänker på fakturor från Transportstyrelsen och förskolan och så. Men innan helikopterns genomslag så var det autogiron som var det hetaste som flygarna hade. Spanjoren Juan de la Cierva premiärflög 1923 sin märkliga farkost. Ett autogiro, eller en autogiro, jag är inte ens säker på formen där. Det ser ut som ett vanligt flygplan, men med en stor konventionell propeller som sitter liksom på det. Som rotorn, den stora rotorn på en helikopter skulle göra. Det ser lite grann ut som, tänker jag, när ett vildsvin har tjuvparat sig med tamsvinen och helt plötsligt så föds det randiga kultingar. Men vad fan, det här planet har ju fått en stor propeller ovanför. Vem släppte in helikopterna i planhangaren? Så ser autogirot ut. Det ser alltså ut som en bastard. En hybrid. Lika delar flygplan och helikopter. Bestäm dig, autogirot. Vad är du? Och till skillnad från helikoptern så kan inte autogirot starta en så här rak vertikal rörelse, bara rakt upp. Utan först måste du åka framåt horisontellt och sen vertikalt. Ja. Och det kan inte heller stå still, hovra i luften som en helikopter kan göra. Men det kunde lyfta på mycket kortare sträckor än vanliga plan. Och så sen kunde det åka högt upp i luften. Okay. Och Amelia Earhart sätter 1931 ett nytt höjdrekord för autogiro. När hon tvingar upp det här stackars farkosten 5613 meter upp i luften.
Högt upp är det.
Ja, det är väldigt högt upp för att vara en papplåda med propeller på.
Nej, det kan inte vara.
Nej, det är överdrivet. Jag skulle inte åka upp så högt i ett autogiro, det är allt jag säger.
Ja, nej, det låter ju lite obehagligt. Men hon gjorde det.
Ja.
Året därpå, 1932, så avgår C.G. Ekman efter att han har råkat ut för lite korruptionsaffärer.
Ja, det var ju det som de allra flesta globalt tänkte på. Sen hade vi då Emilia Earhart som god tvåa.
Ja, just det. Vi skulle bara föra oss in i året 1932.
Skulle C.G. Ekman vara med i ett sånt här rebellsagor för unga pojkar?
Nej, det tror jag inte. Möjligen en sån här bok om manschettknappstjuvar eller något, jag vet inte. Ja, men då är hon 34 år gammal. Redo att satsa på soloflygning över Atlanten här nu. Hon som vanligt startar ifrån Newfoundland tidigt på morgonen den 20 maj. Och siktet är inställt på Paris. Precis som Charles Lindbergh hade haft 1927. Och ingen har lyckats med det sedan dess heller.
Nej, jag hoppas att det är den eviga staden, men det är väl Rom som är den eviga staden. Men Paris är i alla fall, det är dit man vill.
Mm. Och alltihop är väldigt hemligt för att man vill undvika uppståndelse. Ifall det är så att man behöver avbryta det här försöket så vill man inte ha en massa fiaskorubriker på sig och sådär. Nej. Så därför är det hemligt. Och hon tar med sig en tidning från Newfoundland med dagens datum som bevis på att hon kommer därifrån. Och det är först när planet är i luften som hennes man då, Putnam, trycker på knappen och drar igång ett publiceringsmaskineri som gör att det här försöket blir allmänt känt. Det är Richard Gere som spelar Putnam i den där filmen för övrigt. Så man kan ha hans ansikte i sitt huvud här kanske. Eller så googlar man det riktiga Putnam, det beror på.
Ja, eller så hittar man på ett helt eget ansikte. Det finns fullt med olika alternativ.
Borta i Frankrike så är ju folksamlingarna snart ett faktum. Oj, ska hon flyga hit? Vad spännande. Och då står hon där och håller handflatan för pannan och tittar upp i luften och spanar efter hennes lilla röda plan i luften. Enligt beräkningarna så ska hon landa i Paris då efter 12-15 timmar. Den tidsgränsen passeras. Inga fartyg på Atlanten kan meddela att de har sett något plan. Och vad som har hänt här är ju att efter några timmars flygning så har höjdmätaren gått sönder. Och det är ett ganska relevant instrument.
När man sitter i ett flygplan, ja.
Ja, för att veta vilken
höjd man är på.
Ja, det är ju liksom dimmig mörkerkörning här också. Och natten har blivit väldigt jobbig. Molnen döljer ju månen. Och det börjar blåsa storm och det är elände här ett tag. Ett citat från Världens historia lyder så här. Om hon flög för högt var det så kallt att det bildades is på planet. Som därför blev tyngre och drog mer bränsle än beräknat. Om hon flög för lågt hotade det stormiga havet att sluka planet. Och det här är ju sant. Det finns hot både högt och lågt så att säga. Och framförallt är det ju knepigt när man inte vet var man ligger på för nivå. Framåt morgonkvisten så kommer hon fram till att nej, soppan kommer inte räcka till Paris helt enkelt. Jag måste göra något annat. Och planet är helt marbultat av storm och isbildning och sånt där. Och istället så börjar hon då sikta på Irland och en åker utanför Derry. Och där landar hon sen då framför en mycket förvånad fårbonde.
Ja.
Hon säger det också i en intervju som finns på YouTube att han just var väldigt förvånad.
Ja, det kan man tänka sig. Det var ju ingen i pressen hade informerats om att Amelia Earhart ska landa i Derry.
I found specific thunderstorms probably 300 or 400 miles off the coast of Ireland. I got down without any trouble and taxied to the front door of a surprised farmer's cottage.
Derry är annars mest känd som scenen till den blodiga söndagen 1972, men sådana tråkigheter var det ingen som tänkte på 40 år innan de ägt rum.
Nej, och bara förtydliga här nu, hon är ju alltså den första kvinnan som har genomfört en soloflygning över Atlanten, ja. I och med detta.
För visst har man korsat Atlanten när man har rest till Nordirland?
Ja, det har man ju.
Det har man ändå gjort. Till alla er som korsat Atlanten, visat att det går. Världen tittar på. Sen är jag ju inte säker att världen tittade på hela vägen från New Delhi till Moskva. Att det liksom var det som intresset spände. Men ganska stort var intresset. Snabbt sidospår. Har du tänkt på vilka slumpmässigt valda orter från New Delhi till Moskva är? Det är en tidsskillnad på 2,5 timme mellan New Delhi till Moskva. Det går ju att hitta två orter som är längre ifrån varandra om man ska säga att intresset är globalt.
Du menar i sången Vi gräver guld i USA?
När vi gräver guld i USA, Glenmark, Eriksson, Strömstedt, precis.
Och att det är konstigt val då. Det är väl mer förmodligen baserat på rimpotentialen än den geografiska faktorn.
Ja, jag fastnade på det där under researcharbetet.
Ja, det är
helt
otroligt.
Om man tittar på New Delhi till Moskva på en karta, så antingen så menar de att man får åka i östvästlig riktning, och i så fall är det hela världen förutom typ Mellanöstern och Pakistan som tittar på. Eller så om man menar området mellan New Delhi och Moskva, då är det typ bara Mellanöstern och Pakistan som är intresserade av det svenska landslagets framfart i USA 1994. Och om man menar så att man i själva verket ska åka i motsatt riktning, då vore det ju bättre att ha två orter som ligger väldigt nära varandra. Världen tittar på ändå från Borlänge till Mora när vi gräver guld i USA. Då är det bara Rättvik som inte är intresserad. Slut på snabbt sidospår om inte du har några funderingar.
Jag har lite funderingar. Hur mycket arbetstid har du lagt ner på det här egentligen?
Ja, 30 minuter skulle jag säga.
Okej. Okay. Ja. Nej, men det är väl investerat till.
Med den här flygningen så blev ju Amelia Earhart en A-listekändis. Och den boken som hon publicerade 1932, The Fun of It, blev en superdundersuccé. Och med den här soloflygningen över Atlanten så hade hon ju byggt en plattform nog för att kunna driva en egen agenda. Vilket hon också kom att göra. Och här tror jag att vi kommer till en av de självklara anledningarna till att Amelia Earhart så naturligt ingår i alla de där böckerna om inspirerande kvinnor. Som du säger, hon är ju den minst bortglömda kvinnliga hjältinnan från 1900-talet. Få människor från hennes era är bättre ihågkomna, män som kvinnor. Men hon passar ju väldigt bra in i den här inspirerande rollen. Dels för hennes bravader, nu har hon korsat Atlanten på ny rekordtid dessutom, 14 timmar och 56 minuter. Men vad ska man sedan göra med sin plattform? Vad ska man göra med sin status? Om jag då snabbt bara får gå till Charles Lindbergh för att ha en kontrollgrupp. Lindbergh var ju ännu kändare än vad Amelia Earhart var. Det har jag i och för sig inte siffror på, men han var stor. När Lindbergh landade i Paris flaggade fransmännen med The Star Spangled Banner. För första gången i historien gjorde de det för en besökare som inte var statschef. Och den franska presidenten kastade alla medaljer han kunde roffa åt sig på Lindbergh, som blev så nedtyngd av all metall att han hade svårt att upprätthålla sin annars exemplariska hållning. Och så vidare, och så vidare. Det skrivs över 200 låtar om Charles Lindbergh inom det första året, eller första åren efter flygningen. Han är enormt känd. Men vad blir Lindberghs eftermäle vid sidan av bravaderna? Jo, han blir USAs mest högljudda förespråkare för isolationism under andra världskriget. Han håller radiotal 39 där han pläderar för att USA till varje pris ska hållas utanför kriget. De ska inte ens skicka stöd till Europa. Han blir symbolen för America First, tyskvänlig, antisemitisk. När författaren Philip Roth 2004 ska skriva sin kontrafaktiska historiska roman The Plot Against America, där han föreställer sig hur USA hade kunnat bli fascistiskt, så är det Charles Lindbergh som vinner presidentskapet och styr USA från demokrati till diktatur. Det var en roman som många återvände till efter presidentvalet 2016. Och det där kan man diskutera fram och tillbaka om, såklart. Charles Lindbergh har blivit anklagad för att vara nazist, vilket det flyger nog inte, om man ska vitsa till det lite grann. Men i alla fall, genom den politiska roll som isolationist som han spelar under andra världskriget fram till 41, så blir Charles Lindbergh omöjlig att använda som en regelrätt historisk idol. Man skulle inte kunna använda Charles Lindbergh på samma sätt som man kan använda Amelia Earhart, trots att deras bravader är ungefär detsamma. Amelia Earharts arv blir att hon istället börjar skriva och föreläsa om könsroller och uppmanar kvinnor att bryta mot konventioner för att förbättra sina liv. Redan 1929 så hade hon grundat organisationen The 99s, som skulle stötta och organisera kvinnliga piloter. Det är ju ett eftermäle som är enormt mycket lättare att berätta om för 11-åringar än, du vet, det var en stökig politisk period här och många var inte alls säker på att det var rätt av USA att gå in i kriget mot fascismen, och man var ju väldigt rädd för kommunisterna också, tänkt att Sovjetunionen var ett större hot mot USA än vad Nazityskland i själva verket var, vet du.
Ja, alltså 11-åringar kan nog hantera lite av de här strukturella beskrivningarna ändå.
Det är inte 7-åringar då?
Ja, det blir kanske, jag vet inte riktigt. Alltså det här andra, att hålla på och beskriva könsnormer och sådana strukturer, är inte nödvändigtvis enklare än att förklara vad kommunism och fascism har för inverkan på ett samhälle.
Nej, det är helt riktigt, det håller jag med om. Men min poäng är väl det att förutom att Earharts kändisskap nyttjas rent kommersiellt för att kränga produkter och dra in pengar till firma Putnam Earhart, så använder hon ju också sin plattform för att driva progressiva frågor.
Mm. Och hon har också fått en ticker tape-parad igen, 1932 ja, förstås. Den här gången är hon ensam och tar emot folkets hyllningar. Och hon börjar väl här nu någonstans då komma i kapp Pompejus.
Ja.
Han hade ju 3 parader, alltså triumftåg. Caesar fick ju 4. Hon har kommit upp i 2.
Ja.
Men med hennes nästa stora plan så kommer det helt säkert bli en till ticker tape-parad. För i mitten av 30-talet så börjar ju hennes förberedelse på en jorden runt flygning.
...1935 flög hon från Hawaii till Kalifornien. Den sträckan är 400 mil lång och är därför i själva verket längre än den över norra Atlanten. Dessutom är den, vad jag har försökt läsa mig till, farligare. 17 timmar och 7 minuter tog det. Hon gjorde även soloflygningar från Los Angeles till Mexico City. Allt det här bäddar för det som du nämnde, att Amelia Earhart ämnar att göra Jules Verne-fantasin till verklighet. Men istället för att resan jorden runt ska vara på 80 dagar i diverse olika färdmedel eller under havet, så ska hon flyga jorden runt så nära ekvatorn som bara möjligt.
Någon som hade rest jorden runt på mindre än 80 dagar har vi också pratat om, kanske också faller in i en av de här äventyrliga aktörerna, Nelly Bly.
Just
som
det.
Åkte runt jorden på 72 dagar. Och det här var ju innan man kunde flyga förstås.
Ja, jordens omkrets, den är nästan precis 40 000 kilometer. Man får lägga till 75 kilometer om man ska ha helt rätt. Den rutt som Earhart planerade tillsammans med bland annat navigatorn Fred Noonan var dock 47 000 kilometer lång. Det är en jäkla lång flygning alltså, förvisso ska man ju mellanlanda, men ändå. Vill du ha lite fakta om det plan hon beställer för den här resan?
Mycket gärna.
Planet hette Lockheed Electra 10E Special. 11,5 meter långt med en vingspann på 16 meter. Otroligt vacker 30-tals design tycker jag. Byggd i blänkande metall med motorer på respektive vinge. Köpet gick loss på härliga 80 000 amerikanska dollar, vilket omräknat till svenska kronor idag blir 20 miljoner kronor. Det kostade ju extra att hon skulle ha en massa extra bränsletankar, färre sittplatser och massa sådana grejer. Den 24 juli 1936, när Amelia Earhart fyllde 39 år, så levererades hennes Lockheed som födelsedagspresent, det färdigbyggda planet.
Mm.
Det var ju dock inte i nyskick när väl den här jorden runt flygningen påbörjades. Och det är ju tråkigt när någonting man älskar går sönder. Hennes team bestod ju förutom den här navigatören Noonan av en kapten Harry Manning och den tekniska rådgivaren Paul Mantz. Och i mitten av mars 37 flög de allesammans till Honolulu. Och när Earhart sen skulle lyfta från Luke Field på Pearl Harbor så slog planet runt vid starten. Och planet blev kvaddat. Att de var så många ombord var ett problem. För planet hade inte konstruerats för att bära så många passagerare. Men Lockheeds, alltså tillverkarens rekommendationer, tolkade Earhart och hennes team rätt ofta som överdrivna förmaningar snarare än riktiga regler. Ja, de säger att de inte orkar bära så här många, men vad vet de? Det är ju bara de som har byggt planet och räknat på vad de orkar och så. Den här kraschen är omtalad eftersom Manning skyllde på Amelia Earhart, medan vittnesuppgifter har talat om att det var punktering.
Mm.
Men någon sån punktering nämns inte i den rapport som armén genomförde efter kraschen. Och jag fastnade, det här är mer än 30 minuter arbetstid.
Jaha.
Som när vi gräver guld i USA researchen tog. Men jag fastnade i en härligt nördig flygplansblogg. This Day in Aviation heter den, som hade ett riktigt bra blogginlägg om det här planet. Och den bloggaren avfärdar snacket om punktering som lös mediaspekulation. Oavsett vilket, 19 maj 37 levererades planet i återställt skick tillbaka till Earhart. Det var samtliga tvåor släckta och återigen fick man flyga.
Ja, ja, det hade man behövt reparera en hel del på där då. Men det här gör ju att nästa gång man tänker sig börja försöka flyga runt jorden så går man inte ut med det officiellt förrän första etappen redan är klar. Och den här gången flyger man då av väderskäl österut istället. Hela USA passeras innan försöket att flyga runt jorden avslöjas då. Eller man går ut med det. Och det är i juni 1937 som Amelia och hennes navigatör Fred Noonan i Miami lyfter och drar iväg. Och det här försöket offentliggörs. Planen är då att hålla sig så nära ekvatorn som möjligt. Och från brasilianska Natal via Senegal flygs det över Afrika. Det är lite som när Alfons Åberg är ute med sin helikopter och fantiserar om alla djur över djungeln här, fast på riktigt.
Just det. Sitter Fred Noonan och säger åt Amelia Earhart att inte sågen, Amelia.
Mm.
Du får inte röra sågen.
Eller så sa hon, du får inte röra flaskan. För eventuellt...
Var han också alkis?
Ja, men eventuellt finns det ju lite diskussioner om det. Det skulle då eventuellt ha bidragit till någon form av krasch. Men det här kan ju vara skitsnack också. Det kan det ju verkligen vara. Det finns ju ingen som... men det fanns de ryktena, helt enkelt. Den här safari-turen går vidare över arabiska halvans sydkust. Över Indien och ner i Calcutta. Och ibland pausas det ju då för tankning och sådär förstås. Sen flyger man vidare över djunglerna i Burma mot Thailand, Singapore och Indonesien blir de uppehållna av monsunregn. Dessutom blir de sjuk och får dysenteri. Och det är mycket som flödar både från himlen och andra håll.
Kan man ju bli i Indonesien.
Mm, känner du till det här?
Att det finns monsunregn i Indonesien?
Ja, nej.
Eller
men,
att, att man kan få dysenteri?
Ja, det lät som det var någon form av egen erfarenhet.
Jag har inte varit i Indonesien och när jag har varit i tropiska klimat så har jag klarat mig skapligt från sjukdom.
Mm, vi kanske kan gå vidare.
Ja, det kan vi göra.
Att flyga över hela Stilla havet sen på en tank, det gick ju inte. Utan det krävdes ju att man antingen tankade i luften eller gick ner och tankade.
Ja. Nu har det här planet 10 tankar för övrigt, kan jag berätta. Jag som har så mycket fakta om det här Lockheed-planet. Men inte ens med 10 tankar tar man sig över hela Stilla havet.
Nej, precis. Och det är problem också att hitta lämpliga landningsplatser mitt i Stilla havet.
Förbannat mycket vatten.
Ja, det är väldigt mycket vatten och de platser som finns är lite knepiga att hitta. Men navigatören Noonan, oavsett allt annat så är han ju erkänt skicklig på att navigera.
Just det, han nyktrar till nog länge för att, nej förlåt, jag ska inte.
Ja, jag tror vi ska vara försiktiga med den kritiken så att säga.
Ja.
Och lyfta fram,
nej, jag vill inte ärkränka en död man mer än vi redan har gjort.
Exakt. Man bestämmer i alla fall att den lilla och mycket platta ön Howland blev en acceptabel landningsplats.
Just det, en liten atoll mitt i Stilla havet.
Och det här är då näst sista etappen till Honolulu. Och sen efter det ska de landa på amerikanska västkusten. Lagom till Amelias 40-årsdag, och då har de åkt jorden runt. Howland är 800 meter bred och 2,4 kilometer lång. Helt obebodd förstås, utan sötvatten och bara 6 meter över havet. Den här lilla plutten land är inte jättelätt att hitta. Nej. Ute i Stilla havet. Men man har ändå valt den då för att det är praktiskt att landa där man väl hittar den. Dessutom får man hjälp då av det amerikanska kustbevakningsskeppet Itasca som ska ligga bredvid ön och sända radiosignaler för att guida planet rätt.
Itasca, som är en kutter, har jag lärt mig, ska ju då fungera som radiokontakt, sporadisk radiokontakt. Sen finns det ju två andra amerikanska fartyg där som man har satt på alla lampor och lykter man kan hitta och som ska fungera mer som fyrtorn för dem att navigera efter.
Mm. Inför den här etappen så har jag hört också och Noonan rivit ut det mesta som har gjort planet för tungt lastat. Det är fallskärmar och det är troligen också då så att hon har plockat bort en nyinstallerad radiokompass som var tung och skymde sikten för piloten. Och istället har hon kanske då installerat, finns det spekulationer kring, en lättare men äldre radiomodell. Och det här gör då att hon inte kan ta emot avancerade högfrekventa radiosignaler som hon själv har uppmanat besättningen på Itasca att använda. Och det här är lite oklart allt här, men av den ena eller andra anledningen så hör hon åtminstone inte Itascas signaler när det här skeppet då försöker nå planet.
Nej.
För några veckor sedan så pratade du om debattörer i svenska tidningar som talar förbi varandra. Då handlar det om Norrbottens historia och framtid. Men det är något liknande som händer här, där den ena parten inte på riktigt hör vad den andra säger. Det är väldigt frustrerande förstås för besättningen att skicka ut signaler till planet och höra vad de säger, men också höra att de inte hör vad vi säger.
Just det.
I tidskriften Tidernas största äventyr kan man läsa så här: Leo Balach, radiooperatören på Itasca, hade lyssnat efter rapporter om hur det gick för Earhart hela morgonen från 02.45, men hade problem att komma i kontakt med henne. Vid 6.14 informerade hon att de var inom 30 mil från ön. Han svarade, men återigen försvann hans svar i tomt bus. Med insikten att båtens RDF-system inte kunde ta in planets frekvens kunde Balach inte göra annat än att, citat, sitta där och svettas blod eftersom jag inte kunde göra något åt saken. Och klockan 7.42 hörde man på Itasca Amelia säga: vi måste vara rakt ovanför er, men vi kan inte se er. Bränslenivån är mycket låg. Har inte kunnat nå er via radio. Vi flyger på 1000 fot.
För en annan som får fullt utblommad panik på E4 när bränslemätaren börjar närma sig sista pluppen är det ju såklart svårt att leva sig in i hur det känns att börja få dåligt med bränsle när man är mer eller mindre vilse på Stilla havet i ett litet flygplan. Jag tror att jag kan ha mer panik på E4 när jag börjar få dåligt med bensin än vad hon har i planet. Kanske jag tänker att det här fixar jag.
Det är mycket möjligt. Hur som helst kommer den sista rapporteringen från Amelia Earhart klockan 8.45 den här dagen. Sen har ingen hört av henne.
We are running north and south, säger hon. Och sen hör man aldrig mer av henne.
Vilket är lite kryptiskt tycker jag.
Ja, så är det. Det är ju inte riktigt låt oss gå över floden och vila i trädens skugga. Men det har någonting kryptiskt, nästan poetiskt över sig.
Kan man åka både norr och söderut på en gång, eller?
Nej, det kan man ju inte. Men nej, men hon måste ju med, måste ju betyda någonting.
Mm-hmm. Ja, jo. Amelia hade ju tidigare träffat och charmat också Eleanor Roosevelt.
Som ja, de var då är, kompisar.
Ja, precis. Och hon är då fru till president Franklin Roosevelt. Och det här tillsammans med att hon också då förstås är en nationalhjälte gör att eftersökningsinsatserna blir enorma. Mm. Man sätter in 66 flygplan och 9 båtar för att leta.
Mm.
Man söker av 647 500 kvadratkilometer och hittar ingenting.
Ingenting.
Och hon och nonan dödförklaras i januari 1939.
Ja, 19 juli avbröts sökoperationen formellt, så man höll ändå på ganska länge får man säga. Men det är ju svårt att leta på öppet hav. Med Amelia Earhart's krasch så är det inte så att hon försvinner från det publika medvetandet, utan hennes öde kommer istället fånga människor på ett mycket djupgående sätt. Och i och med att hon dör så blir hon ju i själva verket odödlig. Och sen dess har ju människor försökt hitta svar på vad hände med henne.
Ja, så är vi ju sannoliken. Det har ju förekommit massor med olika teorier och officiella och inofficiella utredningar och rapporter om allt som har hänt. En person som heter Rick Gillespie var chef för något som kallas för The International Group for Historic Aircraft Recovery, eller TIGAR som det förkortas då. De har lagt massor med dollarmiljoner på att hitta resterna efter Amelia. 1940 hade man också hittat benrester på en ö som hette Nikumaroro, 640 kilometer sydost om den här ön Howland där de skulle ha landat. Och de här benresterna undersökte man då, det var några britter som hittade dem, och sen slog man fast att nej, det här kommer från en polynesisk man som är ungefär 1,67 cm lång.
Det finns ju flera olika, vad ska man säga, genrer av hypoteser. Där den ena är då att hon har kraschat, de har kraschat i havet. Den andra, som då benresterna kommer från, det är de som tror att de har nödlandat eller kraschat på någon annan ö.
Mm.
Och de skattjägarna, de åker då omkring på olika öar i Stilla havet och letar efter ben. Och så hoppas man att de inte kommer från sköldpaddor eller polynesiska män.
Ja, ungefär så. Den här Gillespie nämligen lyckas ju då hitta nya benrester på samma plats 2010. Och han flög iväg med det här, kan man säga.
Just det.
Hans teori är ju då att de här sköldpaddskalen som låg i närheten, de har använts för att samla in vatten av någon som försökte överleva. Med brasklappen att de här benbitarna också kan komma från en sköldpadda.
När Svenska Dagbladet rapporterar om det här 2010, jag tycker ändå att det verbet man väljer i rubriken ofta säger någonting om på vilket allvar de tar uppgifterna. Här var det då att forskare hoppas ha funnits Amelia Earhart.
Mm,
och hoppas kan man ju alltid göra.
Det kan man. 1991 hade man också hittat en metallplåt på den här ön Nikumaroro. Och den plåtbiten var på 61 cm och Gillespie tror att den kommer från det här Elektra-planet. Och andra skeptiker säger, jaha, hur kan man veta det utan serienummer? Och då säger Gillespie, plattans storlek, form, material och nitmönster kan kopplas ihop med Earhart's plan som ett fingeravtryck kan bindas till en människa. Och man ser ju för sig på ett foto innan planet lyfter att man har då nitat dit den här aluminiumbiten över ett trasigt navigationsfönster. Eller den här, det vet man inte, men det är i alla fall en sån som har suttit där. Och tillsammans med de här eventuella mänskliga resterna på ön Nikumaroro så menar de på då att här har de landat och sen har planet försvunnit med tidvattnet. På Nikumaroro har man också hittat en hälsula, eventuellt från en damsko. Det finns en hel bok som heter Amelia Earhart's Zoo. Och sen ett navigationsinstrument, spegelbitar, del av blixtlås och små plexiglasäster. Det här är på en ö som är obebodd. Och mer uppseendeväckande teorier finns ju med. Jag vet inte hur mycket vi ska fördjupa oss i det, men det har förekommit sedan 70-talet att egentligen var hennes uppdrag inte alls att åka jorden runt, utan att spionera på japanerna.
Konspirationsteoretiken är i alla fall lite roligare, tycker jag.
Jaha. En...
Ja, en de här, vi har hittat en bit ben på en ö som vi tror mycket på.
Jaha, roligt. Det handlar väl inte bara om att det här ska vara roligt heller i och för sig. Men visst, det är lite festligt eftersom det är, finns noll bevis kring någonting. Det går ut på då att hon skulle ha blivit fångad av japanerna och sen har levt i ett fångläger till krigsslutet. Sen fick hon återvända hem då tydligen, men levde inkognito, vilket hon ska ha gjort i New Jersey då.
Det finns ju två olika takes på det då, där de lite mindre utblommade konspirationsteoretikerna menar ju att hon inte överlevde fångenskapen utan ligger begravd någonstans på ön Saipan mellan Japan och Papua Nya Guinea, varför man ibland åker dit och gräver efter hennes benrester där.
Mm.
Den övertygelsen är ju 100% magkänsla. Mm. Sen finns det ju de ännu mer utblommande konspirationsteoretikerna som, precis som du säger, menar att hon fick återvända hem efter kriget. Författaren W.C. Jameson menar att när Japan besegrades frigavs hon, men istället för att triumfatoriskt få en tredje ticker tape-parad och återvända till det USA som älskade henne så tvingade Roosevelt henne att skaffa ny identitet eftersom han var rädd för opinionen som skulle kunna uppstå om det framgick att man inte försökt rädda Amelia Earhart från lägerlivet. Och det finns såklart enstaka problem med den här förklaringsmodellen.
Mm.
Dels kan ju Jameson inte visa upp faktisk bevisning som styrker hans påståenden.
Nej, just det.
Men även om vi låter allt sånt ligga och istället tar berättelsens inre logik i beaktning. Mm. Visst är Roosevelt död när Japan kapitulerar?
Ja, visst är han det.
Är han det?
Det här är inte jättesvår fakta heller att kontrollera.
Nej.
Utan han är jättedöd. Han mår inte alls bra.
Björnen mår ingen bra. Den är jättedöd.
1945 i augusti här. Det är... Ja, han är färdig.
Och jag fattar att det fanns människor då nära Roosevelt som kanske, jag vet inte, skulle vårda hans arv eller någonting, men någonstans fram till 1982 då Jameson menar att Amelia Earhart dör, så måste ju ändå
någon form av...
liksom det järngreppet släppt.
För visst är det så att den här argumentationen, den bygger också på då att då skulle Earhart acceptera den här rollen i livet, och dessutom så skulle hennes kompis Eleanor Roosevelt acceptera att hennes kompis behandlade så här.
Just det.
Och det är mer märkligt. Men man får komma ihåg att Jameson har inte tittat på det här själv, utan det kommer alltså från en bok 1970 av en författare som heter Joe Klass. Och han hade dessutom pekat ut en stackars bankkassörska som heter Irene Boulam, som fick hela sitt liv inventerat och genomlyst av allsköns intresserade människor. Och hon hade ju ingenting med det här att göra, för hon var ju Evian Boulam och inte Amelia Earhart. Och hon stämde då förlaget på $1.5 million. Förlaget drog snabbt in den här boken och gjorde upp med henne för att inte gå i konkurs. Och ändå så tar den här Jameson då upp den där tråden 2016 i en tid som mer än 1970-talet präglas av konspirationsteori och hysteri.
Yep.
Så det är ju sorgligt, men hon dog alltså 1982 och var en vanlig bankkassörska som hade haft ett liv innan 1938 och 37 med. Hade jag känt till alla de här turerna innan jag hörde det där radioinslaget i februari här, så kanske jag inte hade orkat vråla av förtjusning i min ensamhet där i bilen. Då hade jag väl kanske bara tänkt, jaha ja, nu igen. Men vad som har hänt nu i december 2023 är ju då att den här piloten och dykentreprenören Tony Romeo har tillsammans med ett team på 16 personer letat efter det här planet, bland annat med en norsk undervattensrobot tydligen. Han har ju då finansierat den här drömexpeditionen som han har haft genom att sälja fastigheter för $11 million. Och han säger att det här är kanske det mest spännande jag gör i mitt liv. Jag känner mig som en 10-åring som går på skattjakt. Ja, alltså man kan ju tänka sig entusiasmen när de då i december 2023 på ekolodet ser en kontur av ett plan på 5000 meters djup strax utanför Howland Island.
Ser en kontur som kan vara ett plan.
Ja, det är det. Men han säger, det blir svårt att övertyga mig om att det är något annat än ett flygplan på bilderna, för det första. Och för det andra, att det inte är Earhart's plan. Ja. Så han blir svår att övertyga om att det inte är Amelia Earhart's plan då, men det är inte konstigt.
Ja. Det är rätt många som är svåra att övertyga om att de fejkade bilderna på Nessie inte föreställde ett sjöodjur.
Mm.
Alltså, ja. Jag vill inte vara sån, för att jag tror ju att det absolut mest sannolika är att planet har kraschat någonstans i Stilla havet.
Mm.
Och har det gjort det så ligger det ju där någonstans på botten. Och ligger det där någonstans på botten så går det ju hitta.
Ja, exakt. Och det är det vi inte ska raljera för mycket kring här, att folk försöker göra.
Nej, men jag raljerar över hur sådana nyheter presenteras. För det finns ju ett uppenbart kommersiellt intresse att han tror, eller han har någonting intressant, och då måste det presenteras som nu är lösningen på gåtan nära. Nu behöver vi lite investering, vi behöver lite PR, så fixar vi det.
Den kanske är nära. Vi har ju många tvärsäkra karlar i alla fall som letar efter saker ute i världen här, och det tycker jag är bra. Oavsett om det gäller bärnstensrum eller försvunna kolonier eller skriftrullar från antiken, guldskatter från Egypten eller försvunna flygplan i Stilla havet. Det är bra att de är ute och letar. Det är andra tvärsäkra karlars uppgift att tala om för de första tvärsäkra kararna om de har fel. Och har de inte fel så har de ju faktiskt tillfört någonting till den mänskliga historien. Och att människor med passion och driv försöker någonting, det ska man väl inte förringa.
Nej.
Bara försöka hålla kvar dem lite grann i verkligheten. Fortsättning lär ju följa här, kan man säga, med undersökningar av det här nya fyndet. Så vi får väl veta vart efter om man tror att det är ett flygplan eller inte och så.
Ja.
Så får vi återkomma i ämnet i en framtida boomerang.
Så är det. Och ska man då säga, i när vi har pratat om Amelia Earhart och i genusrättvisans tidevarv, att det kan vara tvärsäkra gummor som letar eller skjuter ner också, att jag i Palmeavsnittet, vårt gamla Palmeavsnittet, säger att det är killar födda på 80-talet, alla är privatspanare. Och på den tiden, det fick jag mycket mothugga. Det finns även tjejer födda på 80-talet som är privatspanare.
Ja, det har du lärt dig något. Men jag tror ändå att man kan sticka ut hakan och säga att det är fler karlar som är fler ute och letar efter olika försvunna mysterier.
Ja, vi ska stänga ner nu. Jag ska bara säga att 5000 meter ner i Stilla havet är det väldigt långt ner. Estonia ligger på 80 meters djup. Titanic ligger på 3800 meters djup. Bismarck ligger på 4500 meters djup.
Mm.
5000 meter ner i havet är omständigt, dyrt och svårsökt.
Man kan väl konstatera också då att Robert Ballard, som hittade just Titanic 1985 och Bismarck 1989, också har undersökt den här saken förstås. Och han konstaterade då optimistiskt 2019, efter att ha tittat på runt omkring den här ön Nikamororo då. En viktig sak är att vi nu vet vad planet inte är. Så att det är pikt ändå.
Jag har en enda fråga.
Mm.
Vi vet vart det här planet ligger. Vad fan håller James Cameron på med? Varför inte han där redan och gör en dokumentär när han dyker?
Han är väl på väg.
Han är på väg. Lycka till, James. Vi gör en boomerang när du är framme vid botten.
Härligt.
Tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet.
Tack så mycket. Hej, hej.
Så, rusa till tandläkaren, du.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.